Vi förenas i bön i Jesu namn. Kära himmelske far, tack för att vi igen en gång får samlas till bibelstudium. För att vi får ha dig med oss, din helige ande, genom ordet. Och vi får samlas inför temat att be. Helgat var det ditt namn. Därför ber vi nu att du ska komma och förklara vad det betyder att ditt namn hålls heligt. Och hjälp oss att hålla det heligt. Gärna lyssna till ditt ord och att leva efter det. Så får vi lämna den här stunden i dina goda händer. Och be dig så som Jesus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi har kommit fram till första bönen i Herrens bön. Första bönen är ju inte Fader vår som är i himmelen, för det är inledningsorden. Och den talade vi om förra gången. Och vi kan bara repetera så mycket att vi säger att tilltalsorden, med dem så vill Gud uppmuntra oss att vi ska tro att han är vår sanne far och att vi är hans sanna barn. För att vi ska be till honom lika frimodigt och förtroendefullt som älskade barn vänder sig till sin älskade far. Det här är grunden för att vi kan be överhuvudtaget. Vi får be därför att vi genom Jesus, genom hans verk för oss, har låtit oss bli Guds barn. Och därför får vi säga tilltalsorden i den form som vi också hade i den här bilden. Himmelske far, vi är dina älskade barn. Och så går vi då till första bönen, där vi har då en lite modernare version här i boken än vad vi brukar använda i den här gamla formuleringen. Helgat blive ditt namn. Och med Martin Luther frågar vi, vad betyder det? Och svaret är, Guds namn är heligt i sig självt. Men vi ber i denna bön att det ska hållas heligt också bland oss. Och så frågar vi, hur hålls Guds namn heligt? Guds namn hålls heligt när hans ord lärs rent och klart. Och när vi som Guds barn lever ett helgat liv i enlighet med det. Och så finns här i denna förklaringen insprängd en bön. Hjälp oss med det, kära himmelske fader. Men den som lär eller lever i strid mot Guds ord vanärar Guds namn ibland oss. Och med anledning av det ber vi, bevara oss för det himmelske fader. Vi har alltså först frågan då vad Guds namn är. Den här frågan har vi ju varit inne på vid flera tillfällen tidigare, men det blir en liten repetition i alla fall. Och det som vi nu ganska ofta har varit inne på förr, så det är det här som Gud säger till Mose i tredje Moseboken, andra Mosebok 14. Andra Mosebok 3, vers 14, så är det. Alltså det när Mose är inför den brinnande busken och när Gud uppenbarar sig där och Mose frågar efter hans namn för att kunna ta med sig det här uppgiften inför farao när han ska gå till den fruktansvärt svåra uppgiften att försöka få sitt folk fritt. Då säger Gud till honom bland annat: jag är den jag är. Och de här orden är i grund och botten då en kod eller en beskrivning av vem Gud är. Jag är den jag är. Alltså bokstavskombinationen JHVH som brukar utläsas Jahve. Så det är den som det här finns, ingår i det här jag är. Och det är det som sen också Jesus hänvisar om flera gånger när han talar om jag är vägen, jag är den gode herden och så vidare. Och där har vi Guds väsen, Guds namn. Herren skrivs det sen med kapitäler, sådana här småbokstäver i Gamla testamentet när man hänvisar till det här namnet. Och vanligtvis så står det ett annat Herren efteråt som då betyder det som vi kallar Herren, det vill säga en herre, Adonai på hebreiska. Så det blir liksom en upprepning. Men det är inte samma ord i grundtexten, utan det är Jahve, Adonai. Och det här är då alltså grundvalen till det att vi talar om Guds namn som jag är den jag är. Och när Gud använder om sig jag är Herren, så då syftar han också på det här. Men nu är det några hänvisningar här till vad det här namnet då innebär om Guds egenskaper och vem Gud är. Redan det att Gud säger jag är den jag är säger ju en hel del. För det betyder ju att Gud är i motsats till avgudar som inte är. Gud är, han är den som existerar, den som finns till, i motsats till avgudar som bara är fåfängligheter. Det finns ju egentligen inga avgudar i världen, utan det är ju bara fantasier. Det är sådant som människor har börjat ställa upp som gudar. Men det är ju inga egentliga gudar, utan Gud är den som är Gud. Och det är därför han säger, jag är den jag är. Det första stället som kusket tar fram är Jesaja 42, vers 8. Nu fick jag upp saltaren här. Det var Jesaja jag skulle ha fram. Jesaja 42, vers 8. Jag är Herren, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avguda bilder. Det här är en utsaga i ett avsnitt där Gud talar om sin tjänare. Kapitlet börjar: se min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min ande komma över honom. Han ska utbreda rätten bland hedna folken. Och så talar han om det som Jesus också citerar. Ett brutet strå ska han inte krossa, en tynande veke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Och just innan den här versen som citeras: jag ska göra dig till ett förbund för folken, till ett ljus för hedna folken, för att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset. Det här är en påminnelse om det självvittnesbörd som Jesus har om sig själv. Och det här redan så visar kontinuiteten mellan Guds namn i Gamla testamentet och Herren Jesus Kristus, som vi också tillber som Gud på grund av hans många vittnesbörd om det i Bibeln. I Matteus 1:21 så står det om Jesu namn. Ängeln talar till Josef och säger åt Josef att han inte ska vara rädd att ta till sig Maria, sin hustru, till barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Yeshua står det i noten att det är på hebreiska. Josua är egentligen i grund och botten samma namn som Jesus. Och det betyder Herrens frälsning. Herrens frälsning. Så Jesus fullbordar alltså löftena om frälsningen som Gamla testamentet har gett. Det ingår i hans namn. I Andra Mosebok 34 beskrivs hur Gud utropar sitt namn för Mose. Andra Moseboken 34. Då steg Herren ner i molnskyn, det från femte versen, och ställde sig där nära in till honom och ropade ut Herrens namn. Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade: Herren, Herren, en Gud barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld, men som inte låter någon bli ostraffad utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen och barnbarnen, i tredje och fjärde släktledet. Det här fick Mose lyssna till. Det här var efter att Gud hade gjort nya stentavlor, då Mose först hade kommit ner med stentavlorna när Israels barn dansade kring guldkalven och slog sönder dem. Så då gjorde Gud sen nya, och efter det här så uppenbarar han sig. Och det som han uppenbarar, det är inte bara namnet, Herren, Herren, utan han uppenbarar vad han är. En Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld. Alltså både den här nådes sidan, där Gud framför allt vill förlåta synder, men sen också heligheten som uppenbarar sig över ogodaktigheten, dem som avviker från Guds väg och låter straff drabba för det här. Den helige och den rättfärdige och den barmhärtige. Och så säger Jesus i Johannes 17 i sin översteprästerliga förbön, vers 6: Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina och du gav dem åt mig, och de har hållit fast vid ditt ord. Och nu har de förstått att allt vad du har gett mig kommer från dig. Till de ord som du har gett mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och har verkligen förstått att jag har utgått från dig, och de tror att du har sänt mig. De ord som du har gett mig har jag gett dem. Genom ordet uppenbaras alltså Guds namn. Jag har uppenbarat ditt namn, och det har skett genom det ord som du har gett mig, som Jesus har förmedlat vidare till apostlarna. Och han säger ju dessutom att de som hör er hör mig. Det går vidare, det här budskapet, till andra människor. Där har vi fått några glimtar nu av det här vad Guds namn står för. Och då sammanfattas det så här: Guds namn är både hans namn och allt annat han har uppenbarat för oss som sig själv i sitt ord. Alltså uppenbarelsen om Guds väsen, det som finns i ordet, det ingår i Guds namn. När vi åkallar Guds namn och när vi ber helgat blive ditt namn, så betyder det alltså att vi ber att hans helighet, att hans, det som han uppenbarar, ska vinna kraft, och att han ska bli stor och synlig för oss. Men det här kommer vi då att analysera vidare. Det var Guds namn. Varför kan vi inte göra Guds namn heligt? Det följande frågan, med betoning på vi. Varför kan vi inte göra Guds namn heligt? Alltså, varför ber vi att Gud ska göra sitt namn heligt? Saltaren 48. Nej, nu var jag på fel ställe igen. Psalm 103. Det är ju den här lovsalmen. Psalm 103. Lova Herre min själ, jag hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Lova Herre min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Och så beskrivs hans välgärningar. Hela det här kapitlet. Eller den här salmen. Och Romarbrevet 1. Vers 2, eller jag måste börja från första för att det ska bli ett sammanhang. Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Det som är väsentligt här är att detta evangelium har utlovats i de heliga skrifterna, genom profeterna. Och så ännu en fråga innan vi försöker förstå varför den här frågan finns här. Uppenbarelseboken 3, vers 7. Så säger den helige och sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Den helige och sanne, så presenterar sig Jesus för församlingens ängel i Philadelphia. Varför kan vi inte göra Guds namn heligt? Jo, svaret är, vi kan inte göra Guds namn heligt eftersom hans namn, som det uppenbaras för oss, är heligt i sig självt. Det är alltså, finns alltså en inneboende egenskap i Guds namn, att det är heligt. Det är inte så att vi genom att hantera det på vissa sätt kan göra det heligt, eller genom en särskilt ivrig bön eller Guds tjänst på olika sätt, så det här åstadkommer vi att Guds namn blir heligt. Det är heligt i sig självt. När vi då prisar Gud, lova Herre min själ, och allt det i mig är hans heliga namn, så då vet vi att hans namn är heligt. Det är därför vi prisar honom. Och hans namn och denna helighet så uppenbaras i skrifterna. Och så får vi veta det, att han som säger så här, han är själv helig, helig och sann. Och så frågar vi, hur håller vi Guds namn heligt? Där har vi psalm 48 som jag tänkte var gå in på för en stund sen. Psalm 48. Vi har flera olika underavdelningar i den här. Nej, det är två underavdelningar i den här frågan. Eller svaret egentligen. Och psalm 48 utsäger i 11 versen. Så som ditt namn, o Gud, når också ditt lov in till jordens ändar. Din högra hand är full av rättfärdighet. Ditt lov når fram ända in till jordens ändar. Och så ska vi läsa, ja, det korta ordet i Johannes 17, tror jag att jag inte slår upp där nu, vi var just där. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Och så har vi Jeremia 23. Vers 28. Den profet som har haft en dröm, han må berätta en dröm. Men den som har tagit emot mitt ord, han må troget tala mitt ord. Vad är halmot sed, säger Herren. Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och likt en slägga som krossar klippan. Och längre fram så talar Jeremia, eller återger Herrens ord. Jag är emot dem som profeterar falska drömmar. Det här är en genomgående sak här i Jeremia när han kämpar mot de falska profeterna. Han säger att de här falska profeterna, de har sina egna läror, deras utsagor, deras profetior som de kommer fram med, de kommer från deras inre, från dem själva, från deras egna drömmar. Och han bekämpar dem hårt. Och han säger att det är annat med Guds ord. Det kommer från Herren själv. Så säger Herren. Och han har ju många andra sätt också att visa på vad som är sant och vad som inte är sant. Men framförallt är det här att det är frågan om att ta emot Herrens ord. Det är ju Gud som säger det här genom Jeremia. Det är inte Jeremia som säger, den som har tagit emot mitt ord, alltså Jeremias ord. Utan det är Herrens ord. Den som har tagit emot Herrens ord, han må troget tala Herrens ord. Och så har vi ännu 5 Mosebok, den starka varningen i 5 Mosebok 4. Där Mose upprepar lagen och ger nya varningar och förmaningar för sitt folk. 5 Mosebok 4, vers 2. Och där ska jag ta första versen med också. Och nu Israel, lyssna till de stadgar och föreskrifter som jag vill lära er att följa, så att ni må leva och komma in i och ta i besittning det land som Herren, era fäders Gud, vill ge er. Ni ska inte lägga något till det som jag befaller er, och inte ta något därifrån, utan hålla Herrens, er Guds bud, som jag ger er. Alltså, ta inte bort någonting, lägg inte till någonting. Utan det som är Guds ord, det ska stå precis så som det är. Och det här betyder att allt det här nu som vi har läst, det handlar om att hålla Herrens ord heligt. Det är att ta emot hans ord och föra det vidare in till jordens ända. När vi har lyssnat på Herrens ord, då ska vi föra vidare det. Så når också ditt ord till jordens ändar, så som ditt namn, så når också ditt lov till jordens ändar. Det är alltså ordet som går ut. Ordet är sanningen, och när vi helgas i sanningen så helgas vi i Guds ord, eller tvärtom. Och så ska vi tala troget Guds ord när vi har tagit emot det. Och inte lägga något till eller ta något ifrån. Och det är det här som Martin Luther inkärpte i den här första delen av det som vi läste här i Hur hålls Guds namn heligt? Jo, Guds namn hålls heligt när hans ord lärs rent och klart. Och när vi som Guds barn lever ett helgat liv, det kommer vi nu till sen. Alltså det finns två delar av det. Att lära Guds ord rent och klart och att leva efter det. Och det här var nu den första delen. Vi håller Guds namn heligt genom att lära ut hans ord rent och klart. Och så ska vi gå till det här livet. Det hör också till det att hålla Guds namn heligt. Efesierbrevet 3. Där är det ett par verser och sen ännu en vers i fjärde kapitlet. Efesierbrevet 3, verserna 14 och 15. Därför böjer jag mina knän för fadern, han från vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och sen har vi då ännu den här första versen i fjärde kapitlet. Jag uppmanar er därför, jag som en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Så Paulus ber här alltså om att Efesierna och vi andra, att vi ska få styrka från hans namn, från Herrens namn. Att namnet ska betyda att vi lever upp till liksom den höga status som Herrens namn har. Att leva värdigt den kallelse ni har fått. Och Jesus undervisar oss i bergspredikan Matteus 5 om hur den kristne ska lysa i världen. Vers Matteus 5, 14 och 16. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under käppan. Utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Så ska Guds heliga namn gå ut i världen. Första Korintierbrevet 10. Där handlar det om gemenskapen kring nattvarden. Gemenskap med Gud eller med de onda andarna. Första kor 10:31. Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Allt till Guds ära. Det är en bra regel för att avgöra om vi lever på ett rätt sätt eller om vi lever mot Guds vilja. Om vi gör det till Guds ära, så kan det svårligen vara emot Guds bud. Det som vi gör. Och för andra Thessalonikerbrevet 1. Verserna 11 och 12. Och därför ber vi alltid för er att vår Gud ska anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron. Så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni honom genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Det här är då alltså följden av att vi har fått bli helgade. Helgade i Kristi rättfärdighet, köpta till hans. Så ska vi fortsätta att leva, eller leva på det sättet. Och Paulus säger, vi ber alltid för er att Gud ska anse er värdiga sin kallelse. Och det här är också en hänvisning till Herren Jesu namn. Att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Att ni förhärligas i Herren Jesus. Ja, där var några ställen som visar på den höga kallelsen att helga Guds namn genom våra liv. Och sammanfattning kan man också säga är i bergspredikan då Jesus säger, ni ska vara fullkomliga, så som er himmelske far är fullkomlig. Ni ska vara likadan som han är. Det är ett väldigt högt mål, långt borta från vår vanliga vardag. Tyvärr. Men så här är det önskat i den här bönen, helgat blive ditt namn. Att vi håller Guds namn heligt när vi som Guds barn lever ett helgat liv i enlighet med hans ord. Och det är ju för att vi inte klarar det här som vi börjar varje gudstjänst med syndabekännelse. Vi kan inte komma fram inför helig Gud utan att bekänna vår synd och få höra att rätten att komma fram inför Gud, den grundar sig på någonting annat än på att vi kommer fram med vår helighet. För om vi skulle behöva komma fram med vår egen helighet, då ryker det. Då brinner vi. Men genom att vi bekänner vår synd och kommer fram med hänvisning till Jesu Kristi nåd och försoning, så får vi höra att Gud har förlåtit oss våra synder. Och därför får vi komma fram inför helig Gud med frimodighet. Så frågas i följande fråga. När vanäras Guds namn bland oss? Nå, det är klart att det är motsatsen det mot det som vi har läst. Men vi ska ta några exempel då utifrån boken på hur Guds namn har vanärats. Och då börjar vi med Gamla testamentets sista bok, Malaki. Och första kapitlet där som går väldigt hårt i rätta med det judiska folkets synd. Ifrån vers 6, Malaki 1, vers 6 framåt. En son hedrar sin far, en tjänare sin herre. Om nu jag är en far, var är då den heder som borde visas mig? Och om jag är en herre, var är då fruktan för mig? Detta säger Herren Sebaot till er präster som föraktar mitt namn. Och ni frågar, på vilket sätt har vi föraktat ditt namn? Jo, genom att ni på mitt altare offrar oren mat. Och ni frågar, på vilket sätt har vi kränkt din renhet? Genom att ni säger, Herrens bord betyder ingenting. Om ni bär fram ett blint djur som offer, är det inte något ont. Om ni bär fram det som är lamt och sjukt, är inte det något ont. Så fortsätter då Malaki och räknar upp såna här svåra synder. Det vill säga att de fuskar med offren, de fuskar med bestämmelserna. Det som Mose har sagt, Herrens ord genom Mose, föreskrifter för hur de ska offra, hur de ska tjänstgöra de här prästerna. Så här kommer slarvet, synden, i öppen dag. Det som ändå var yttre bud som de borde ha kunnat hålla, ändå fuskar de och slarvar. Och så när vi kommer fram till kapitel 2, från vers 7, så ser vi Ty prästens läppar ska bevara kunskap, och undervisning ska man hämta från hans mun. Han är en budbärare från Herren Sebaot. Så här är det, så borde det vara. Det här var alltså det gammaltestamentliga. Det gamla testamentets offer, prästens uppgift, så här. Prästens läppar ska bevara kunskap, och undervisning ska man hämta från hans mun. Han är en budbärare från Herren Sebaot. Men ni har vikit av från vägen. Genom er undervisning har många kommit på fall. Ni har fördärvat förbundet med Levi, säger Herren Sebaot. Och det här kan verkligen också gälla för alla moderna kristna präster som har motsvarande uppgift i Nya förbundets tid. Alltså att bevara kunskap, att föra vidare Herrens ord. Och det borde de göra. Men istället, genom er undervisning har många kommit på fall. Och det är ju ett tragiskt faktum att det undervisas till att börja med från fakulteter som ska då ge undervisning i teologi, läran om Gud och hur han har uppenbarat sig för oss. Så där kommer man med falsk undervisning som för människor på fall, som alltså undergräver tilliten till Guds ord. Det är ett sätt att vara nära Guds namn. Och så kan vi gå till Nya testamentet, i andra Petrusbrevet. Och andra kapitlet i början. Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många ska följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smedas. Ja, när man idag talar om att kyrkan mister sin trovärdighet, så är det inte frågan om den trovärdighet som många menar att kyrkan mister idag, när fundamentalisterna, de här bibeltrogna, håller fast vid stenålders påbud istället för att göra tro på det som är modernt. Utan det handlar om att prästerna som borde ha fört Guds kunskapen vidare istället vanärar Gud genom att avvika från Guds ord. Och förorsakar att sanningens väg smedas. Att man skrattar, man tar det lätt på vad prästerna säger, därför att de har avvikit från Guds ord. Och det är ju allt flera också bland kulturella som inte har direkt förankring i den kyrkliga traditionen, att man har börjat genomskåda det här. Det har skrivits en del ledare i till exempel Rikssvenska tidningar, Svenska Dagbladet och också andra tidningar. Så har det skrivits ledare där man har analyserat kyrkans förfall. Ja, här får jag se att Kotima, det som numret som har kommit just, har någonting liknande också. Men där det är många som inte kommer från kyrkans inre kretsar, utan där man har fått sin fostran och utbildning på annat håll och börjar sen upptäcka vad kyrkan ger. Jag har inte läst det där, så jag kan inte bedöma vad det står, men att av rubriken att döma så handlar det ju just om detsamma. Kyrkans det avfall och den anpasslighet som kanske har varit ännu tydligare bland de svenska biskoparna än i Finland, där man uttryckligen slickar politikerna och där man ställer sig in, så den ger i själva verket inget förtroende, utan det får budskapet att vanäras, dras i smutsen. Och det är det här också som Petrus säger. För deras skull kommer sanningens väg att smedas. Det här är att vanära Guds namn genom att avvika. Guds namn vanäras bland oss när någon undervisar i strid med Guds ord. Och så har vi den andra delen. Det handlar om livet. Nu har vi talat om läran. Den andra delen handlade om livet. Och där börjar vi i Hesekiel 36. Hesekiel 36. Vers 23. Och jag tar också vers 22. Säg därför till Israels hus, så säger Herren, Herren, inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, det som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till. Jag vill helga mitt stora namn som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem. Och de ska inse att jag är Herren, säger Herren, Herren, när jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon. Och så talar Hesekiel sen i det följande om den kristna församlingens återkomst, alltså när ordet kommer tillbaka. Och han säger, jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ett land. Jag ska stänka rent vatten på er så ni blir rena. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Och det här är alldeles tydligt en hänvisning till det när det gamla skuggbilden med det yttre är borta och när det inre har kommit och när frälsningen går ut till folken och när vi får bli renade genom dopet. Jag ska stänka rent vatten på er så ni blir rena. Men vanäran, den kommer från att ha leva i synd, för att det är det som Hesekiel straffar. Ni har vanärat Guds namn genom att ni har haft en lag och så har ni brutit den och så säger folken runt om, hedna folken, att ni hade ju Guds lag, men ni lever inte efter den. Och så på det sättet får Gud vanära. Och det här samma ser vi om David i hans synder i Andra Samuelsboken 12. När han har begått sin fruktansvärda missgärning. Ska vi höra vad Natan säger om honom? Då Natan har hållit sitt strafftal i Andra Samuelsboken 12. Och David då blir rasande på den man som han tror har gjort en gruvlig synd med ett lamm som han tar av en stackars fattig. Och den rike tar det här lammet och tillreder det åt sig åt sin gäst. Så då säger Natan, så sant Herren lever, den man som har gjort detta förtjänar. Nej, det var David som sa det. Och han sa att lammet ska han ersätta fyrdubbelt. Men så kommer Natan och säger, du är den mannen. Så säger Herren Israels Gud, jag har smort dig till konung över Israel. Jag har räddat dig ur Sauls hand. Jag har gett dig din herres hus och lagt din herres hustru i din famn. Jag har gett dig Israels hus och Judahus. Och om detta hade varit för litet skulle jag ha gett dig ännu mer. Varför har du då föraktat Herrens ord och gjort det som är ont där i hans ögon? Hetiten Uria har du dödat med svärd, och hans hustru har du tagit till hustru åt dig. Du har dödat honom med ammoniternas svärd. Så ska nu aldrig svärdet vika från ditt hus, eftersom du har föraktat mig och tagit hetiten Urias hustru till hustru åt dig. Så säger Herren, jag ska sända olyckor över dig från ditt eget hus. Och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan. Och han ska ligga med dina hustrur mitt på ljusa dagen. Du har gjort sådant i hemlighet, men jag ska låta det ske inför hela Israel. Och det är på ljusa dagen. Så här kommer Guds namn att vanäras. David som var den av Gud utvalde och den framgångsrike kungen. Genom hans synd så skulle han komma att skämma ut både sin egen familj. Men hela sitt folk och framförallt Gud. Så fruktansvärt är det att överträda Guds bud. Och när Paulus i Romarbrevet 3 sammanfattar hur alla människor är under synden. Och att judarna inte har någon berömmelse över hedningarna. Och Romarbrevet 2, förlåt mig. Judarna har ingen berömmelse över hedningarna och alla står under samma dom, så uttrycker han det gentemot judarna i vers 23 och följande. Du som berömmer dig av lagen, du vanärar Gud genom att bryta mot lagen. Till skriften säger, för er skull smedas Guds namn bland hedningarna. för er skull smedas Guds namn bland hedningarna. Det är oerhört hårda ord. Det här är sammanfattat alltså i orden: Guds namn vanäras bland oss när någon lever i strid med Guds ord. Och så har vi då en sammanfattande fråga. Vad ber vi alltså i första bönen? Jo, i första bönen ber vi att Gud ska hjälpa oss att lära och leva i enlighet med hans ord på ett sådant sätt att vi helgar hans namn. Och vi har en plansch som vi ska titta på nästa sida, där vi startar med Guds namn uppenbaras i hans ord. Och det här leder då vidare till båda de här aspekterna. Dels att helgas genom att vi troget lär Guds ord, och att vi troget lever efter Guds ord. Och det andra, det är om vi inte gör så, så vanäras Guds namn genom att vi lär i strid med Guds ord och genom att vi lever i strid med hans ord. Det här är en stark sammanfattning av de här båda möjligheterna. Både att leva, lära rätt, leva rätt på ena sidan, och sen risken att lära fel och att leva så att man vanärar Guds ord. Och det här må vi be om då, så som det också står här: hjälp oss att leva och lära rätt enligt ditt ord. Det innefattas, den bönen är en omskrivning av bönen: helgat blive ditt namn. För det blir helgat om vi lever rätt och om vi lär efter det. Så ska vi lite gå in på andra bönen idag också. Och den heter då med en liten förkortning av det som vi brukar säga: kom med ditt rike. Tillkom med ditt rike brukar vi ju säga, och det är lite gammalmodigare. Och vi frågar med Luther: vad betyder det? Guds rike kommer av sig självt även utan vår bön. Men vi ber i denna bön att det ska komma också till oss. Och hur sker det? Hur kommer Guds rike? Guds rike kommer när vår himmelske fader ger oss sin helige ande, så att vi genom hans nåd tror på hans heliga ord och lever gudfruktigt här på jorden och för evigt i himlen. Det här är en väldigt fin skrivning av det här. Guds rike kommer när vår himmelske fader ger oss sin heliga ande. Det här är personligen då. Så att vi genom hans nåd tror på hans heliga ord och lever gudfruktigt här på jorden och för evigt i himlen. Och det här får vi då börja beta av lite, och kanske vi då tar den här första. Det här första stycket av det här idag. Vad är Guds rike som vi ber om i denna bön? Jesus talar ofta om Guds rike. Och han sa också precis vad det var, fastän det egentligen är mycket omdiskuterat hur man egentligen ska tolka och förstå de här orden. Det finns olika meningar om det, men i grund och botten blir det nog inte olika betydelser, även om det kan diskuteras hur man ska översätta det här. Lukas 17 är just ett sånt här ställe. Lukas 17, vers 20 och 21. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller ska man kunna säga: se här är det, eller där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er. Och andra översättningar säger: Guds rike är invärtes i er. Och när Jesus säger, då han undervisar om Guds rike, kan han också säga: Guds rike är här nu. Eller: Guds rike är nu här. Och man kan ju då fundera: vad är det där egentligen? Vi ska fundera vidare, men vi ska först läsa de här andra ställena. Johannes 18. Det är när Jesus står inför Pilatus. Johannes evangeliet 18, 36 och 37. Pilatus frågar i vers 35. Jag är väl inte jude, ditt eget folk har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade, mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa, du är alltså en konung. Jesus svarade, du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Jesus säger väldigt starkt att han är en kung. Men han säger lika starkt att det rike som han är kung över, det är inget jordiskt rike. Pilatus, han regerar på ett jordiskt sätt, även om han inte är kung. Han är underordnad. Och han är väldigt mån om att bevara sin makt. Och så kommer Jesus och säger åt honom, du hade ingen makt om inte den skulle ha blivit given åt dig ovanifrån. Kommer lite senare. Och Jesus bekänner om sitt rike att han ska kämpa för vittna om sanningen. För att vittna om sanningen är jag född och därför har jag kommit till världen. Det är alltså en regering, ett regemente på ett annat plan än det planet som Pilatus väntar sig när han väntar sig att Jesus ska bekänna sig till ett yttre jordiskt rike eller försöka erövra ett rike. Det var ju det Herodes trodde också när han hörde av de vise männen att en kung har blivit född. Så var han rädd för att den där kungen är ett hot. Ett hot mot hans tron. Och då trodde han också att det var ett yttre rike. Och så här är det naturligt för oss människor att tänka att det som Gud handlar och det som han gör så det ska ske på motsvarande sätt som i det här yttre, synliga rikena. Men det är ju inte så alls så. Tvärtom till och med. När Jesus jämför hur människor försöker sätta sig upp och bli stora i yttre avseende, i jordisk mening, för att skaffa sig makt och utöva sin härskamakt mot andra, trampa ner andra, så säger Jesus, så är det inte hos er. Hos er är det så att den är störst som är längst ner. Den som är tjänare. Den som bär de andra. Uppoffrar sig för de andra. Och då ställer han sig själv djupast ner. Och det här är ju det som är det svåra för oss att förstå. I relationerna också. När det gäller man, kvinna och väldigt mycket inom diskussionerna i kyrkan. Det är så svårt att förstå det här att Guds rike är tvärt emot i det här fallet. Mot vad? De världsliga rikena är. Egentligen så ska vi inte söka efter att komma uppåt utan söka efter att tjäna. För när vi söker efter att tjäna och får möjlighet att tjäna andra människor, då utövar vi makten i Kristi rike. Det vill säga när vi för ut Guds ord, när vi tjänar honom med att leva, lära och leva som han har sagt. Det är ingen makt i vanlig mänsklig mening. Men det är det regemente som Gud ville att vi ska representera. Och så har vi i Johannes 10. Alltså det här herdekapitlet. Johannes 10. 3 och 4. Det är om den gode herden. För honom öppnar dörrvaktaren och fåren lyssnar till hans röst. Och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för dem ut. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom. Därför att de känner igen hans röst. Fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Han är deras ledare. Han är deras kung. Och de vet att det är honom de ska följa. Och så har vi Kolosserbrevet 3. Kolosserbrevet 3, verserna 15 och 16. Låt Kristi frid regera era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Låt Kristi ord rikligt bo hos er. Ja, vad är Guds rike? Svaret som Kuske ger är, Guds rike som vi ber om är att Kristus regerar i våra hjärtan med sitt ord. Vi ber alltså om att Jesus Kristus ska bli vår kung, att riket ska komma till oss så att vi ger honom vittnesbördet att han är vår kung, han är vår frälsare, att vi följer honom som fåren följer sin herde och att vi låter Kristi ord rikligt bo ibland oss, att han regerar i våra hjärtan med sitt ord. Och när det gäller då det här stället i Lukas 17, Guds rike är mitt ibland er, så kan man ju säga att det är den här regimen, just det där regerandet som finns här mitt ibland oss. Det är inte en man, det är inte en grupp människor som då finns ibland, antingen helt synligt så att man kan säga att här är Guds rike, det vill säga det är han och han och hon och den och han och hon och han, så vidare, som är Guds rike. Det är inte heller så att man tänker det så att det bara vissa av det här har Guds rike i sig i hemlighet, utan det är när Gud, när Jesus regerar människors hjärtan. Och när han sa så här till sina lärjungar, se Guds rike är mitt ibland er. Så då var det frågan om det här att han var där, regenten, han var där kungen. Han hade predikat, eller höll på att predika. Han hade dragit människor till sig som trodde på honom, som gav honom äran att vara Messias. Och han var deras kung. Det var Guds rike som fanns där i mitt ibland dem, eller som var där då. Och som man förstås också kunde säga, det var invärtes i det. Men det var inte en sån där mystik, en känsla eller en upplevelse av att man tillhör Guds rike. Utan det var denna verksamhet som Jesus hade väckt. Och den som redan Guds heliga ande var med och verka, fastän han inte hade kommit synligt ännu på den här tiden. Så får vi nästa gång då fortsätta med att fråga hur Guds rike kommer till oss. Och analysera det här lite mera. Och sen kommer vi nästa gång också att gå in på den tredje bönen. Den som är den finaste av alla böner, men samtidigt kanske den svåraste av dem alla. Ske din vilja. Och så får vi då avsluta den här stunden här med ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen.